Hej, roligt att se er igen. Eleanor heter jag, Gustafsson. Jag var pastorsvikarie här under pandemin. Så jag har ju inte upplevt så mycket av det här, att se så många här. Utan det var mycket Zoom och det var mycket så här 8 personers gudstjänster. Och lite på slutet var vi några fler. Även om det är pandemiminnet som gör att jag liksom fick med mig min dator här istället för ett pappersmanus. Fick mig kanske att känna mig hemma. När jag blev inbjuden här att predika så fick jag ett val att antingen liksom hitta på ett eget ämne eller hoppa på det tema som strax ska börja för den här hösten, att vara budbärare. Och när jag gick och tänkte så gick mina tankar till konflikten mellan Josef och hans bröder, ni vet, Jakobs söner. Det var ju lite bråkigt däremellan. De kastade ju sin bror i en brunn och sen sålde honom som slav. Men så tänkte jag ska ändå kolla upp ordet budbärare i ett bibellexikon och se om jag hittar något bibelord där som liksom ändå passar, som jag känner för. Och då var det inte så många ställen där ordet budbärare finns i Bibeln. Men ett ställe där det förekommer flera gånger är faktiskt Första Mosebok 32 om Jakob, alltså Josefs pappa. Namnet Jakob betyder ju den som håller i hälen, och det kan också betyda bedragaren. Jakob var ju den som lurade till sig först födslorätten och sen fick fly från sin bror, storebror Esau. Och sen så bodde han hos sin morbror, var det väl, och blev bedragen av honom. Så det var mycket liksom lögn och grejer runt honom. Och sen bestämmer han sig för att gå tillbaka mot sitt hem. Han har den här brottningskampen med Gud och så ska han försonas med sin bror. Och han är rädd för sin bror Esau. Och då ska vi gå till den text där det här ordet budbärare finns med. Och ska förklara hur jag sen kom fram till det här temat som är dagens tema, som ni kanske sett på Facebook eller Instagram, att bära bud om fred. Vi läser från Första Mosebok 32 där han då är på väg mot sin bror och rädd hur det här ska gå. Jakob skickade budbärare i förväg till sin bror Esau i Ser, det vill säga landet Edom, med detta uppdrag: säg till min herre Esau, så säger din tjänare Jakob, jag har varit hos Laban och bott där borta ända till nu. Jag har fått kor, åsnor och får och slavar och slavinnor, och nu skickar jag bud för att underrätta dig, herre, i hopp om att vinna din välvilja. Budbärarna kom tillbaka till Jakob och berättade: vi har varit hos din bror Esau och han är redan på väg mot dig med 400 man. Då blev Jakob förskräckt och fylldes av oro. Han delade upp folket han hade med sig, liksom får och kor och kameler, i 2 skaror. Och han tänkte, om Esau överfaller den ene så kan den andra slippa undan. Så Jakob vill försonas med sin bror. Och han är orolig för hur det här ska gå. Den här konflikten finns där. Och därför skickar han budbärare med det här budskapet för att liksom tala om att jag ödmjukar mig här inför dig, jag vill ha en relation. Och det gjorde att jag liksom landade i det här temat att bära bud om fred, och lite mer precis att vara en fredsmäklare. För det är ju vad de här budbärarna får göra. De får liksom vara ombud mellan Jakob och Esau och försöka liksom stifta fred. Så det blir temat. Och vi ska strax återvända till den här berättelsen, men jag ska göra en liten utvikning först. Bibeln, det är ju en bok som handlar om konflikt. Det är mycket konflikt. Ni vet, Adam och Eva är i konflikt med Gud och med varandra. Och sen fortsätter det, liksom, vi har det här brodersmordet, Kain och Abel. Det är fullt av konflikter och krig i Gamla testamentet, och det fortsätter ju i Nya testamentet mellan konflikter mellan lärjungarna. Ni vet, de bråkar om vem som är störst, vem som är bäst. Vi har konflikter i apostlärningarna. Vi har ju jättemycket konflikter i breven. Många av breven handlar ju om liksom, hej, nu är det en konflikt här, nu ska jag liksom försöka hjälpa er med det här. Så Bibeln är en berättelse om konflikt, men det är också en berättelse om fred. Alltså, Jesus är fred och fridsfursten. Han vill skapa fred mellan Gud och människa, men också mellan människor. Och en av mina favoritverser i Bibeln, det är när Johannes döparens pappa, Zacharias, profeterar följande om Jesus. Det kommer upp på väggen här, Lukas 1 och vers 78. Han ska komma ner till oss från höjden, en soluppgång för dem som är i mörkret och dödens skugga, och styra våra fötter in på fredens väg. Det är vad Jesus vill göra. Han vill att vi ska gå fredens och försoningens väg. Och den här freden, den är ju redan nu men ännu inte. Alltså, som församling så är vi engagerade i mission, och i mission ingår det fredsarbete. Är en viktig del i missionsarbetet. Och vi försöker skapa fred, och samtidigt vet vi detta, att den här freden kommer inte komma ut i full blom förrän vid Jesu återkomst. Som det är med allt annat, vår helgelse, våra sjukdomar. Alltså det fulla helandet, den fulla frälsningen, den sker vid Jesu återkomst. Men vi ska ju sträva efter freden, vi ska arbeta för fred, vi ska tala om fred, vi ska liksom sträva efter fred. Och Paulus, om vi nu närmar oss det här budskapet, det här temat om att vara budbärare. Han betraktade ju sig själv som en person som bar bud om fred. Han var en fredsmäklare. Så låt oss gå till andra Korintherbrevet kapitel 5 innan vi då fortsätter på den här berättelsen om Jakob och Esau. Andra Korintherbrevet 5, vers 19. Eller vers 18 menar jag, det står fel där. 19 i rubriken men 18 i versen. Så 18. Allt detta har sitt upphov i Gud, som har försonat oss med sig genom Kristus och ställt mig i försoningens tjänst. Och jag tänker det gäller oss alla, vi står i försoningens tjänst. Ty Gud försonade hela världen med sig genom Kristus. Han ställde inte människorna till svars för deras överträdelser, och han anförtrodde mig budskapet om denna försoning. Jag är alltså Kristi sändebud, och Gud manar er genom mig. Jag ber er på Kristi vägnar, låt försona er med Gud. Där skriver han ju till redan frälsta människor. Så att det här är ständigt något pågående, det här som är med försoning och fred. Och Paulus står då i försoningens tjänst. Han är ett sändebud om försoning och fred. Och det är vi också. Vi står i försoningens tjänst. Och när det kommer till den här tjänsten så menar Paulus att, alltså att hans budskap, hans uppdrag är både att tala om den vertikala freden och försoningen. Alltså att vi ska försonas med Gud. Uppåt liksom. Och det kanske vi liksom är vana att tänka när det kommer till evangelisation och mission, att det är vårt uppdrag att liksom hjälpa människor att liksom ta emot Guds förlåtelse. Men Paulus, det ser vi i hans brev, menar också att han har ett budskap och en uppgift att skapa horisontell fred och försoning mellan människor. Och den där freden kan vi ibland glömma bort. Vi tänker bara på liksom den vertikala freden, så glömmer vi den horisontella freden. Att där har vi också ett uppdrag som kristna och som församling. Och det ser vi ju i breven, när liksom, och framförallt då i breven till Korint, där det är så mycket konflikt, både mellan grupper och individer, att Paulus liksom försöker skapa fred mellan medlemmarna. Alltså hans brev innehåller vägledning hur man ska bli enade, hur man ska komma in i fred med varandra. Och ett sånt väldigt tydligt exempel finns i Filipperbrevet. Och hela brevet verkar egentligen vara ett slags hjälp i att hur kan vi liksom skapa fred, när Paulus talar om sig själv som ett exempel, om att liksom ibland släppa på sina intressen. Och han lyfter fram Jesus. Och så kommer den här hälsningen i kapitel 4, vers 2. Jag uppmanar Eudia och uppmanar Syntacke att vara eniga för Herrens skull. Ja, dig också som är en verklig vän ber jag, hjälp dem. Ty de har kämpat för evangeliet tillsammans med mig, liksom Clemens och mina andra medarbetare som har sitt namn i Livets bok. De här personerna med de här svåra namnen, det är två kvinnor som har liksom stått i tjänst tillsammans med Paulus. Och de har inte fred mellan sig. Det är liksom oenighet mellan dem. Och så ber han någon vän där, dig som är en verklig vän, ber jag, hjälp dem. Och då är bibelkommentarerna inne på att nej, men det är inte hjälpa dem i största allmänhet, utan det är hjälpa dem att komma överens. Så där uppmanar ju Paulus församlingen, hjälp till att skapa fred mellan de här kvinnorna. Hjälp dem att försonas. Så där har vi den här uppmaningen att vi ska vara fredsmäklare. Det är en del av vårt uppdrag som kristna, att skapa fred i församlingen men också utanför församlingen. Vi ska vara fredsmäklare. Så låt oss nu liksom gå tillbaka till det här med berättelsen om Esau och Jakob. Den här konflikten som finns mellan de här två bröderna. Jakob skickar då budbärare med ett budskap så att liksom Esau ska förstå vad Jakob har för intention. Liksom. Att han vill väl, han vill få en ny relation med sin bror. Och så kommer budbärarna tillbaka. Det är det man liksom, som fredsmäklare, man liksom går som budbärare mellan två parter. Och de här budbärarna, de säger att Jakob, han är på väg mot dig. Så det är inte bara du som är på väg mot din bror Esau, utan Esau är också på väg mot dig med 400 man. Och då är det ju lite dåliga budbärare här, för de är ju inte tydliga med, är det här en välkomstkommitté? Eller är det en armé? Det vet ju inte. Vet ju inte Jakob, och han blir rädd. Tänk om det är en armé. Och han liksom delar upp sitt folk. Och sen så börjar han be, vers 11 kommer upp på väggen tror jag. Rädda mig undan min bror Esau, jag fruktar han att han annars kommer att slå ihjäl mig. Och de mina och både mödrarna och barnen, han hade ju flera fruar. Så han är rädd att det här kommer sluta illa. Och så är det ju ofta när man är i en konflikt, man tror det värsta. Man är rädd och han vill liksom gå på den säkra sidan. Så han ber till Gud, han ber för den här relationen, hjälp mig. Men sen så skickar han iväg de här budbärarna en gång till. Och den här gången inte bara med ett budskap utan med presenter. Och det var en vanlig metod liksom på den här tiden när man mäklade fred. Att det var en hederskultur och man hedrade varandra genom presenter. Så vi går till vers 13. Jakob stannade där över natten och valde ut en gåva till sin bror Esau av det han hade förvärvat. Mycket grejer här. 200 getter, 20 bockar, 200 tackor, 20 baggar, 30 kamelston som gav di och deras föl, 40 kor, 10 tjurar, 20 åsneston och 10 åsnehingstar. Fred kostar ibland. Fred kostar. Men han är fortfarande rädd. Och vi ska inte läsa det, men han är vid det här Jabboks vad, när den här brottningskampen äger rum. Då skickar han ju alla över det här vadet, det här vattenstället, men han vågar inte gå över själv. Han är så rädd. Och så händer detta. Har jag verkligen skrivit det? Det här med siffror är inte min grej. Det måste väl ändå vara kapitel 33, när det står 1. Ja, Något kapitel i första Mosebok. I vers 1 står det: Jakob fick se Esau komma med 400 man i följe. Han fördelade barnen på Lea och Rakel och de båda slavinnorna. Slavinnorna och deras barn lät han gå främst. Lea och hennes barn bakom dem och sist Rakel och Josef. Själv gick han framför dem och han bugade sig 7 gånger till jorden medan han gick fram till sin bror. Men Esau skyndade emot honom och tog honom i famnen och han föll honom i halsen och kysste honom och de grät. Det var 33, ja, men tack för hjälpen. Det var logiskt. Så någon form av försoning sker. Och i det här så får de här budbärarna, även om de kanske kunde ha gjort ett lite bättre jobb, som är de gjort något form av jobb. De har kommit med ett budskap, de har förmedlat den här gåvan. Och då kommer vi till den här frågan, men hur ska vi göra då? I liksom, det här är gamla testamentet, vad har Jesus lärt oss om det här med fred? Hur ska vi vara budbärare på jobbet, i församlingen, i världen? Och då tänker jag, det här var någon klok människa som sa till mig för många år sedan. Konflikter, alltså vi tänker när det kommer till församlingen att konflikter när de äger rum, det är ett misslyckande. Vi ska ju älska varandra, vi, liksom hör, vi sjunger om det, vi är en kärleksfull familj och så sker det konflikter. Men konflikter är kanske inte misslyckande utan övningsmaterial i konsten att försonas. Tänk om vi kunde se på våra konflikter på det sättet, att det är övningsmaterial. Alltså vi har ju lite bättre förutsättningar att liksom komma överens, skapa fred och försoning. Vi övar oss här i församlingen och sen har vi ett budskap till stridande parter. Vi har ju den här stora krisen kring gängkriminalitet. Det är ju brist på försoning. Man bråkar, man ska hämnas, man ska ge igen. Och då är det en lite sorg att vi liksom, vi borde ha en jättekompetens när det kommer till mäkla fred i vårt samhälle. Och vi kanske brister i det och det kanske är för att vi inte är så bra på att ta tag i de konflikter vi har i vår församling. Vi tar inte tillfället i akt att öva. När vi ändå mäklar fred då, så ska vi ju göra det med korset som utgångspunkt. Alltså vi tror ju att korset är en handling, en punkt i historien ur vilken det liksom strömmar fred. Och när jag förberedde den här predikan, alltså det bara svällde och svällde och svällde. Det var liksom svårt att skära ner. För det är så mycket man kan säga. Och det är ett sånt svårt ämne, det är ett känsligt ämne. Vi har våra konflikter liksom som våra sår. Men jag får liksom smalna av lite och bara välja något. Och jag tänkte säga någonting om det som saknas i berättelsen om Esau och Jakob. Liksom vad som inte finns där när det kommer till liksom försoningsarbete. Och sen lyfta fram två handlingsplaner i två böcker jag har med mig här. Kring hur man konkret kan göra. För när det är verkligen konflikt, alltså då tänker man inte klart utan då behöver man luta sig mot en krisplan. Det vet vi ju liksom. Många församlingar har ju en krisplan när det sker liksom sexuella övergrepp eller att någon dör eller det sker ett brott eller kyrkan brinner ner. Ja, men då är man så känslomässigt kaos liksom, så man behöver luta sig mot en krisplan och vi har krisplaner på jobbet. Vi behöver ju också en krisplan när det kommer till konflikt. Alltså, hur gör man? Vad är stegen? Och det här erbjuder de här böckerna det. Men några grejer då som inte finns i berättelsen om Jakob och Esau. Sanning och förlåtelse. Viktiga aspekter när det kommer till kristet försoningsarbete. Vi har ju det ni kanske har läst om försoningsprocessen i Sydafrika. Också i Rwanda. Att en viktig del i fredsarbete är att sanningen kommer fram. Att man berättar. Och sen förlåter. Och de här är så viktiga, de sitter ihop. Att sanningen kommer fram, att man ger tid åt det. Och att man säger, ja, men nu släpper vi dig fri, vi förlåter dig, jag förlåter dig. Och det finns ju inte i berättelsen om Jakob och Esau. Det finns ingen berättelse om vad som har hänt. Jakob kommer inte och säger, liksom, för det här har jag gjort, det här hände, så här tänkte jag. Och han ber inte om förlåtelse, utan han liksom bara försöker muta Esau till att liksom tycka om mig. Här kommer mina gåvor. Men sanning och förlåtelse. En annan viktig del som är liksom vårt mål när det kommer till försoningsarbete, det är en upprättad relation. Vi ska fungera tillsammans igen. Och det ser ut i den här berättelsen som det blir en upprättad relation, det är mycket känslor. Men sen säger Esau att ja, men kan inte vi bo tillsammans här nu? Liksom. Vi går tillsammans mot det här lägret. Och då säger Jakob, nej men det är så många kvinnor och barn i liksom mitt hushåll här. Och vi går så sakta, så går du före med dina 400 man så kommer vi. Men han kommer aldrig. Utan han går någon annanstans och slår sig ner där. Så det blir ingen upprättad relation. Utan Jakob... återigen, talar inte sanning. Han säger att han ska komma, men han kommer inte. Och sen i Nya Testamentet så finns det ju det här Kristusexemplet. Hur han liksom vänder andra kinden till. Han är generös. Vi ska göra gott mot den som gör oss illa. Det är också en viktig aspekt i fredsarbetet. Att börja liksom göra gott, tänka gott om den andra. Nu då till liksom lite konkreta fredsplaner. Och först den här boken. Den hade man som kursplan. Om vi kommer till nästa bild så kanske det kommer en nästa bild. The Peacemaking Pastor. Den här hade man som kurslitteratur på ALT. Men man la av efter en stund för den är så amerikansk. Det är så mycket som liksom inte riktigt stämmer med vår kontext. Hur vi ser liksom på... församling, men också USA är ett land där man stämmer varandra hela tiden. Men det fanns väl, jag har läst delar av den här boken här i veckan och det var mycket som var bra i den här. Så man får sålla. Och då hade han en sån handlingsplan som liksom blir den här förkortningen PAUS på engelska. Och när vi tänker fredsmäklare, vi har ju liksom medlare på våra arbetsplatser ibland. Vi har fredsmäklare i våra konflikter och då är ju deras uppdrag ofta att vara liksom så neutrala som möjligt. Liksom. Det ska vara juridiskt och liksom avtal och grejer. Och det den här boken är inne på är att vi i vårt fredsuppdrag har ju också ett budskap om vem Gud är och vad han har för plan för oss och vad som är gott. Så att den typen av fredsmäkling där man ska vara så neutral som möjligt, kanske inte den kristna vägen, utan vi har också ett budskap om vad fred är och hur man ska leva. Och i den här rollen då att mäkla fred, och han skriver specifikt om fred i församlingen. Så det här är inte en bok om hur man skapar fred i samhället, utan specifikt i församlingen. Och att man då som person, när man ska mäkla fred mellan makar eller mellan vänner eller mellan grupper i församlingen som hamnat konflikt, så menar han att du som har det här uppdraget måste gå in i en förberedelsefas där du ber för de som strider. Alltså det vi tror är att det finns en kraft i liksom bönen att be ingår i det här förbered. Och skaffa information. Att man då, och det brukar ju en fredsmäklare göra, att man går och lyssnar till den ena parten. Vad har hänt? Vad är din berättelse? Och att man också ställer frågor. Hjälper den att liksom börja reflektera utifrån en kristen utgångspunkt vad som har hänt. Så ett samtal liksom, där man ställer också frågor, reflekterar kring bibeltexter, skaffa information från båda parter, försöka reflektera av vad handlar den här konflikten egentligen om, vad driver de här personerna. Ofta är det ju inte liksom den konkreta sakfrågan, utan det är ju någonting som finns liksom under här. Så att man liksom skaffar information, man ber, man för samtal. Så det är prepare. Och sen A då, affirm relationships. Och det är ju en grej som just finns i församlingen. Att i våra konflikter så behöver vi komma ihåg vilka vi är. Alltså vi har tagit emot Jesus. Och när vi möter varandra i konflikt så måste det vara utifrån den utgångspunkten. Vi är syskon, vi är försonade, Jesus lever i oss. Och när man är i kristna konflikter, det som brukar ske det är att, och det kanske just för att man måste tänka så, för annars liksom kan man inte släppa fram konflikten, att man tänker att ah, men du kan inte vara kristen, du som gör så här. Eller du har den här konstiga teologin, du är inte kristen, tillräckligt kristen. Så att man liksom, i en kristen konflikt blir det ofta så att man försöker tona ner den andra personens liksom identitet. Och då behöver man som fredsmäklare liksom uppmana båda parter att ni är båda kristna. Det här har hänt, och också predika evangeliet. Predika evangeliet. Sen understanding interest. Alltså det handlar om att försöka se vad driver de här personerna. Vad är intressena? Och då också se det i ljuset utifrån Guds ord, där det ibland handlar om att vi ibland måste lägga ner det som är vårt intresse. Försöka vara kreativ, hitta kreativa lösningar, tänka utanför boxen liksom. Om de här inte kan mötas, kan vi hitta en kreativ lösning. Och där får vi ju be den helige Ande om hjälp att hitta de där kreativa lösningarna. Och sen utvärdera lösningarna, och då utvärdera dem utifrån liksom den kristna teologin. Och komma ihåg att i en konflikt så är det inte alltid att parterna är jämbördiga. En kan vara starkare och en svagare. Och i kristet fredsarbete så vill ju Gud lyfta upp den svagare parten. Så det finns en rättvis aspekt här där man behöver värna om den svages rätt. Så det är på engelska. Lite snabbt om en annan bok som har 12 steg. Och jag har med mig en liten bokkasse från Pingstkyrkans bokaffär. Vi har ju både gospelshoppen här i stan, och Nya slottet har ett bokrum. Och jag har med mig en liten kasse med böcker. 2x av den här. Älska barmhärtigt, fredens 12 steg. Det är ingen bok om hur man mäklar fred, utan snarare hur jag som är i konflikt kan tänka. Så den skriver mer ur det här perspektivet, hur ska jag göra? Men den ger ju också väldigt mycket bra information om hur man kan skapa fred mellan parter. Där menar han att de första 6 stegen här, de är allmänmänskliga. Alltså de är förnuftiga, det kan man liksom göra även på jobbet och i världen. Den första är ju, vad vill jag? Vill jag fortsätta vara i konflikt eller vill jag fred? Alltså fatta ett beslut. Det behöver man göra. Och kanske också se att den här konflikten äter upp mitt liv. Jag måste få en slags, liksom, någonting nytt måste hända. Sluta slåss, alltså vapenvila. Innan man ens kan börja prata med varandra måste liksom man sluta göra varandra illa. Och det känner du igen från TV, vapenvila. Och sen kommer punkt 3 som är ju en svår punkt. Berätta en sanningsenlig berättelse. Och det är ju den vi ofta hastar över. Vi vill ha en snabb lösning. Men för att det ska bli varaktig fred behövs en sanningsenlig berättelse, och det tar tid. Och sen har han be om ursäkt. Han har inte om förlåtelse, det kommer sen. Be om ursäkt. Göra bot, att man börjar göra gott mot varandra. Och framförallt den som har gjort illa behöver liksom visa att jag vill ha en ny relation. Ingå ett avtal i 6:e steget. Och det är just för att, när man har, att det är för att det inte ska bli konflikt igen. Och det känner vi igen från fredssituationer i världen, att man behöver skriva ett avtal och reglera den här liksom, relationen. Var går den här gränsen? För att det inte ska bli nya konflikter. Så det här är sånt som liksom funkar överallt. Man behöver inte vara kristen liksom för att anamma de här stegen. Och sen kommer ytterligare 6 steg som han menar är liksom specifikt kristna. Och det är omvändelse. Och det här är ju det här kristna, och det här, de här 6 stegen är det sista jag säger i den här predikan. Så jag känner att nu börjar jag bli trött, så snart är det slut. Den kristna liksom, människosynen är ju att vi är syndare. det bor onda drivkrafter i oss alla. Och när det kommer till fred behöver jag se det. Att det finns onda drivkrafter i mig som får mig att se det nästa i ett väldigt mörkt ljus. Att vara självisk, att vilja till hämnd. Och i det här arbetet mot fred så måste jag liksom släppa in den heliga ande i det där, bekänna den synden, ta aktiva steg liksom i omvändelse. Det finns ett omvändelsearbete att göra. Söka barmhärtighet, det är att göra gott mot sina fiender. Att göra bot är ju mer att den som har gjort illa ska göra gott. Men här är ju faktiskt att den som är offer också ska göra gott. Det är liksom en del av den kristna freden. Att man även när man har, man ska göra gott mot sina fiender. Men det här är ju liksom steg. Tanken är att man ska göra det här i ordning. Är hans poäng. Så det är en lång process. Och sen kommer faktiskt förlåta. Det kan ta ganska långt innan man kommer till den punkten när man kan förlåta. Och någon vis person har sagt att det kostar att förlåta, och kostar ingenting så kanske det inte fanns någonting att förlåta. Vi säger ibland, ja, men det, någon säger förlåt liksom, och så säger vi, ja, men det gjorde ingenting. Ja, men då behövs ju ingen förlåtelse. Förlåtelse behövs när det verkligen kostar. Och där är ju Jesu korset är liksom en inspirationskälla till oss. För honom kostade förlåtelsen allt. Förlåtelsen har ett pris och därför tar det tid. De här sista stegen, bli försonad, bli helad, bli upprest. Det är att någonting händer med relationen. Bli försonad är att det faktiskt blir en ny relation som inte är så där avtalsreglerad liksom, där man liksom verkligen håller på gränserna, utan en ny relation där man kan mötas som vänner och syskon. Och som sagt, freden är jag redan nu, men ännu inte. Det är ju inte säkert att vi når det, utan här behöver ett mirakel ske. Vi behöver bli helade. Att det här liksom försvinner, blir upprest, det är liksom det slutgiltiga steget, alltså uppståndelsen som sker vid Jesu återkomst. Någonting nytt sker. Så de första sex stegen är ju för att på något vis ändå skapa fred. Tala sanning, göra bot, gå in i en avtalsrelation, och så har vi det här som handlar om en slags mirakel i våra relationer. Det var vad jag ville tala om. Att bära bud om fred. Vårt uppdrag att vara fredsmäklare. Låt oss be. Jesus, vi tackar dig. Du som är den stora fredsmäklaren. Du har mäklat fred mellan Gud och människa och också mellan människor. Och vi ber att din fred ska vara aktiv i vår gemenskap och i våra relationer. Vi ber att du ska göra oss till fredsmäklare, att du ska höja vår kompetens när det kommer till att mäkla fred i konflikter. Hjälp oss att öva och sänd ut oss i världen för att mäkla fred. Vi ber om din välsignelse fortsatt i den här gudstjänsten. Amen.